Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Idag är det dags för det första originalavsnittet av Storytime för podden. Så det här kommer alltså inte alls från YouTube, utan jag spelar in det här och nu idag, vilket jag är jättetaggad på. Första live poddavsnittet för min del. Så vi får se hur det går. Jag hoppas att det går bra. Det kommer ni få höra om några sekunder. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den. Jag uppskattar det jättemycket. Men nu så ska vi sätta igång. Jag är en pensionerad privatdetektiv som med tiden har blivit en true crime-bloggare istället. Och på senaste har jag börjat motta anonyma manuskript på mejlen som detaljerikt förklarar hemska akter och händelser som har gjorts av en riktig psykopat. Och på grund av vad jag tidigare har jobbat med och med tanke på den här situationen så vill jag inte ge bort min riktiga identitet. Så ni kan referera till mig som Mr. S. Jag började redan i mina tidigare år som en ung detektiv. Och inte för att dra i min egen tuta, men jag blev fort väldigt effektiv i mitt arbete. Och som småningom började jag ta högre betalda jobb som en frilansande privatdetektiv. Och över årens gång har jag själv löst flera högt profilerade cold case-mord. Men dessvärre blev jag allvarligt skadad i en arbetsrelaterad situation för 5 år sedan. Efter detta hände kunde jag inte längre jobba som privatdetektiv och startade istället en väldigt välkänd true crime-blogg och en podcast. Men som jag nämnde så har jag på senaste börjat få väldigt bekymrande manuskript från någon som mycket väl kan vara en riktig psykopat. Breven har ingen returadress och på utsidan av det första brevet stod det en lapp med följande text. Nu när mitt liv börjar nå sitt slut så är det enda jag ångrar att ingen vet om mina mest fantastiska verk och vad jag har åstadkommit i mitt liv. Jag ska nu läsa upp det första manuskriptet som skickades till mig. Det var titulerat High School. Men jag varnar er. Jag tror verkligen att det du nu kommer höra är dagboken av en riktig psykopat. High School. Det var min tredje vecka på mitt nya high school. Jag är van med att vara den nya ungen, så det stör mig inte så mycket. Jag är en introvert i vilket fall. Jag växte upp i olika fosterhem och har därför aldrig stannat på ett enda ställe särskilt länge. Jag var inte riktigt vad man skulle kalla ett problembarn. Jag bondade bara aldrig med någon av mina fosterföräldrar. De kunde alltid märka det och att jag inte ens brydde mig eller försökte störde dem alltid. De brukade skicka iväg mig i hopp om att nästa fosterbarn skulle ge dem lyckan de sökte efter. De flesta fosterföräldrarna behöver känna sig behövda, så jag tog det aldrig särskilt personligt. Och jag själv kände aldrig att jag behövde någon annan, så det var skitsamma. Jag var inne på mitt juniorår ändå. Det var bara 2 år kvar sen. Och sen skulle jag slippa skolan och systemet och få klara mig själv äntligen. Men hur som helst, jag var bara 3 veckor in på min nya skola och jag hade redan skaffat mig en fiende, Jake Pearson. På den här förortsskolan så var alla idioter här, precis som ungarna på alla andra skolor. Ett gäng killar som gjorde allt för att verka så coola och tuffa som möjligt framför tjejerna. Och grupper av tjejer som ville verka originella och göra någonting som inte alla andra gjorde. Men omedvetet så gjorde de exakt samma sak allihopa. De här skolkorridorerna är fulla med drama hit och dit. Och kolla på de här 1000-kronors skorna som min pappa köpte åt mig. Människor är bara så simpla. Med dagen jag kom hit så visste jag direkt att Jake skulle bli ett problem. Jake var den mest klisché high school killen jag någonsin sett, inkluderat alla filmer. Han var lång, vältränad, tjejerna älskade honom och han hade rika föräldrar. Och Jakes mest distinkta drag var hans konstanta behov av att få överdrivet tuff hela tiden. Jag var aldrig säker på om han överkompenserade för sitt lilla skadade ego eller om han bara hade ett väldigt extremt stort ego. Svaret kanske låg i en kombination av de två alternativen. Men hur som helst, jag hatade den här jäkla ungen så mycket så bara ljudet av hans röst fick mig att vilja flytta till nästa fosterhem. Jag skötte mig själv en vanlig morgon när en patetisk nörd hade oturen att råka stöta in i Jake-korridoren. Det blev uppståndelse direkt när eleverna samlades runt för att skratta åt Jakes trakasserier mot den lilla nörden. "Puttade du just mig, lillen?" sa han i en alldeles för hög ton för att dra till sig uppmärksamheten från alla andra idioter. Den livrädda grabben stammade fram halvkvävda ursäkter som förlåt, det var en olycka. Men innan han ens hann stamma klart sin mening slog Jake till högen av böcker han hade hållit i sina händer. Böckerna föll till golvet och papper flög överallt i korridoren. Skratt utbröt från publiken av idioter. Hade den här ungen någonsin hört talas om en ryggsäck? Jag såg min möjlighet. Det var dags att sätta igång saker. "Jag slår vad om att du tänder på att retas med små ungar, eller hur?" spottade jag ut med ett skratt. Tystnaden föll direkt och det var nästan komiskt hur tyst det blev i korridoren. Medan Jake vände sig om och jag kunde se venerna bli tydliga på hans panna medan han såg på mig. Den här ungen hade seriösa aggressionsproblem. Jag slog vad om att hans mamma aldrig sa nej till honom. "Vem fan tror du att du pratar med, nykomling? Någon idiot?" svarade jag utan fördröjning. Jake höll verkligen på att tappa det nu. Han tryckte in mig i skåpen och förde sitt ansikte så nära mitt att jag kunde känna hans andedräkt och mintugummin och hans vidriga parfym. Jag hade just kränkt honom framför hans undersåtar. Jakes primala instinkter fick honom att känna att han var tvungen att visa att han var alfahanen här. Visst, Jake var längre, större och starkare än mig. Men det han inte visste var att när det kom till att slåss så hade jag lärt mig en hel del saker genom mina år. Jag visste också hur man tog stryk. När jag var 8 och bodde i ett gammalt fosterhem så visade min fosterpappa mig hur jag skulle tuffa till mig den hårda vägen. Jake må vara stark, men jag visste hur man slog smart och fult. Jag placerade min vänstra fot en liten bit bakom hans högra häl. Sen dunkade jag in min axel i hans bröstkorg och swipade hans fot från under honom. Dunsen av att han träffade golvet lämnade våra åskådare chockade. Och för att göra det ännu värre för honom så lade jag in lite kommentarer. "Det ser ut som att det inte bara är din pappa som slår dig längre." Det uttalandet kan ha varit sant eller så var det inte det. Oavsett var målet att ta sig in i hans huvud och psyka honom. Att slåss är lika mycket mentalt som det är fysiskt. Han tog sig upp och började rusa mot mig. Han la all sin vikt i sitt utfall och jag kunde se vad han skulle göra från 2 mils avstånd. Jag duckade och hans näve flög över mitt huvud in i ett skåp. Det här var för enkelt. Hans rygg var nu vänd mot mig och hans kropp var lite vriden. Det här gav mig den perfekta vinkeln att gå till attack. Jag knäade honom rakt i hans sida och prickade precis där njuren finns. Slag mot kroppen borde alltid sikta mot de större organen. Det kommer orsaka mest smärta. Jag belönades av ljudet när han stönade av smärta medan han fällde sig dubbel. Jag kunde ha slutat där, men jag hatade den här ungen och jag behövde att han skulle hata mig också. Som en snabb men kraftfull högerkrok gav jag honom det sista slaget. Nöjd plockade jag upp min ryggsäck och gick därifrån. Lämnandes Jake på marken med blod på sitt ansikte, omringad av en förvånad publik. Jag tog mig friheten och gick direkt till rektorns kontor och slog mig ner i en stol. Kvinnan som satt bakom skrivbordet hade en näsa som pekade lite uppåt, vilket gjorde hennes näsborrar synliga för allt och alla. Hon påminner mig lite om en gris. "Kan jag hjälpa dig?" sa fröken Gris med en hög ton i rösten som drypte av en låtsasvänlighet. "Rektorn kommer vilja träffa mig snart", sa jag åt henne och la mitt ena ben över det andra och mina händer bakom mitt huvud. "Åh, så du har ett möte?" frågade hon. Jag förstår inte varför den här kvinnan behövde prata med en så hög ton i rösten. Påminner mig om fingernaglar mot svarta tavlan. "Nej, Jag råkade snubbla in i en mobbare och för att göra en lång historia kort så råkade jag också bryta hans näsa kort därefter. Det underhållande uttrycket på hennes ansikte var någonting mellan förvirring och chock. Jag kommer strax tillbaka, sa fröken Gris, medan hon sakta reser sig upp ur sin stol och gick därifrån. Hon försvann i korridoren och kom tillbaka några minuter senare, följd av en lång man som hade en gammal grå kostym som var nästan så gammelmodig med en skrattretande mustasch. Och i oklandlig timing så kom vaktmästaren in hållandes i Jakes arm. Och till min njutning höll Jake i massa pappersservetter för sin näsa som uppenbarligen var dränkta i blod. Blodet drippade ner på hans dyra designjacka och jag hoppas att det lämnade fläckar efter sig. Bakom vaktmästaren och Jake stod den lilla stammande ungen som nästan hade blivit Jakes tuggleksak ute i korridoren. Jag hade nästan glömt bort honom vid det här laget. Stammis gav mig en tacksam blick, men han verkade fortfarande panikslagen och livrädd. Han påminner mig om en vidögd chihuahua som hade fått stryk lite för många gånger. Han var patetisk. Processen som kom därefter tog flera timmar. Först frågade rektorn och vaktmästaren ut mig medan Jake försökte stoppa blodflödet från sin näsa. Den frågade de ut Stammis som backade upp min story. Sist intervjuade de Jake som såklart sa att jag bara slog honom. Och efter det var jag tvungen att ringa min fosterpappa Dean. Och nu satt han här bredvid mig medan rektorn förklarade min avstängning. Dean tolererade inget av det dock. Och som tur för mig så var han en advokat. Inte någon stor advokat för värsta firman eller så. Han var en offentlig försvarsadvokat för staden. Men det visade sig att han var väldigt användbar i den här situationen oavsett. Hans ankomst startade ett långt argument. Dean la ut flera argument om självförsvar och rantade på om antimobbning. Skolans administration vägrade visa tidigare bevis på att Jake hade mobbat andra. Och efter att Dean hotade med att stämma dem och göra det offentligt backade äntligen rektorn. Jag blev förvånad. Jag hade aldrig haft en fosterförälder som hade ansträngt sig så här mycket för mig. Dean kanske skulle kunna visa sig användbar trots allt. Men såklart, han gjorde det inte egentligen för min skull. Jag menar, Dean var snäll, men jag kunde se att han var med på den här planen med att vara fosterförälder för att behaga sin fru, Sara. Jag antar att de försökte få egna barn i flera år, men för medicinska anledningar så kunde de inte. Varför eller hur de slutade upp med en tonåring till fosterbarn var bortom mig. Sara var den mest generösa fosterföräldern jag någonsin haft. Hon hade ett patetiskt behov av att bli älskad och behövd. Jag delade inte det här behovet. Men för att vara ärlig, min nuvarande fostersituation var väldigt bra. Och jag gillade den här delen av staden som de bodde i. Den ligger i slutet av en villaförort på utkanten av staden, med mycket skog runt om. Och skogen gav mig mycket tysta och lugna ställen att besöka. Och just för den här anledningen skulle jag behaga Saras behov så länge som möjligt. Det var alldeles för enkelt för mig att sätta på en mask av ett tacksamt föräldralöst barn och få Sara att känna sig behövd. Och i gengäld fick jag ett så bekvämt liv som ett fosterbarn någonsin kunde drömma om. Dean och jag stod nu ensamma ute på parkeringen. Och när han sträckte sig för att öppna dörren åt mig stannade han upp och såg på mig. Lyssna här, Rich. Åh, herregud. Här kommer det emotionella pratet om hur han förstår vad jag går igenom och att jag har det tufft och jada jada. Jag ville bara säga att jag är imponerad av vad du gjorde där inne. Att du stod upp för en unge som blev mobbad. Så låt oss hålla det här mellan oss två. Sara behöver inte veta. Det låter jättebra. Tack, Dean. Det såg ut som att han var på väg att ge mig en stel kram. Men som tur var nöjde han sig med en lite mindre stel fist bump. Tydligen var han väldigt imponerad av min antimobbning-attityd och att jag hade räddat Stammis från en stor översittare i korridoren. Men för att vara ärlig så hade mina handlingar ingenting att göra med att rädda den där ryggradslösa lilla räkan. Jag kunde inte bry mig mindre om honom. Jag gjorde det för att jag hatade Jake och Stammis gav mig en gyllene chans som inte kunde gå förlorad. Resten av dagen flöt på precis som vanligt. Lektionerna var enkla för mig. Jag gjorde inte mesta av mina läxor men jag fick ändå många B och ibland A bara för att jag fick bra resultat på mina prov. Min motivation berodde helt på vilken lektion jag hade. Matte var enkelt men tråkig. Och min engelska lärare var en riktig idiot som älskade att överanalysera värdelös poesi. Men min psykologilektion var den mest intressanta och användbara. Och vid det här laget hade jag redan hunnit läsa igenom hela psykologiboken vi fick i skolan och göra min egen efterforskning. Det fick mig att förstå mig själv bättre. Jag hade läst mycket om personlighetsstörningar och jag såg många av mina egna drag under psykopat och antisocialt beteende. Och vid det här laget började jag fundera på om jag var en psykopat. Det störde mig inte mycket. Inte alls egentligen. Det var bara logiskt. Psykopater har många olika karaktärsdrag. Oförmögenheten till att känna empati för andra människor. Det var här jag kände mig säker. Det hade bara funnits en enda person som jag någonsin känt empati för. Och det var Addie. Addie hade varit en av mina fostersystrar. Men vi hade separerats när jag var 8. Jag är inte säker på om jag kunde känna empati för någon annan. Eller om jag bara lärde mig att göra det efter att jag förlorade Addie. Vägen hem från skolan var en 25 minuters promenad. Och jag gick en genväg genom skogen. Husen låg inte täta här. Och det var skönt och tyst. Och utom synhåll. Men ungefär 10 minuter in i min promenad hem inser jag att jag förföljs av en mörkröd Mustang. Bilen kör upp bredvid mig. Och ut hoppar Jake och 3 av hans undersåtar. En grupp av idioter som följer Jake överallt. Som 3 små hundar som ger han komplimanger och uppmärksamhet. Och visst, jag kan slåss, men jag är inte dum heller. Jag var övermannad. 4-1. Så jag vände om och sprang mot trädlinjen i skogen. Och jag tänker medge er, de här killarna var snabba. Och jag insåg att jag inte skulle kunna springa ifrån dem länge till. Så jag tänkte skitsamma. Jag är mer än stanna och slåss än att fly istället. Jag hann ducka bakom några tjocka buskar och greppade tag i en gren jag hittade på marken. Fotstegen närmade sig snabbt så jag svingade trägrenen så hårt jag kunde mot offer 1 när den kom runt hörnet. Trägrenen träffade honom så hårt i hans huvud så den gick sönder på mitten. Och oturligt nog så var ju grenen värdelös nu. Men skadan hade redan skett och offer 1 träffade marken hårt. Jag gav offer 2 en hård spark rakt i bröstkorgen och han stönade till efter luft när han landade på sin rygg med fötterna upp i luften. Jag duckade för den 3:e killen, en tjock men stark kille som bara visste hur man tacklades. Det var då en sten träffade mig rakt i tinningen. Jag låg på marken nu och jag minns inte ens fallet. Jag blev sparkad om och om igen. En spark så hård mot min mage blåser luften ur mina lungor och jag greppade tag i hans fot och drog all min vikt mot hans knäskål. Och vem knäskålen än hörde till skrek den i smärta. Jag hade förmodligen sträckt hans knä. Stenen träffade mig igen, den här gången på min näsa. Jag var borta nu, men jag kunde se Jake stå över mig, hållandes i stenen. Okej, vi måste sluta nu innan det här spårar ut helt, sa någon. Jag tror det var offer 2. Håll käften, Brian, skrek Jake tillbaka. Jag är inte klar än. 2 till sparkar träffade mig hårt på revbenen. Men okej, seriöst Jake, jag tror det räcker. Sluta vara en mes. 2 till sparkar träffade i min mage och jag kämpade för att ens kunna andas nu. Sparka honom, Brian, befallde Jake. Kom igen, mannen. Han är nästan medvetslös, protesterade Brian. Jag sa, sparka honom.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Befallde Jake igen och såg väldigt hotfull ut med stenen i sin hand. Jag slår vad om att du gillar att vara hans lilla bitch, eller hur Brian? Meningen flög ut min mun innan jag hann hindra den. Jag visste alltid vad jag skulle säga till människor för att skada dem. Och det uttalandet var den sista pushen Brian behövde och hans sko träffade mig hårt i huvudet. Min syn var nu täckt av svarta fläckar och genom min oskarpa syn såg jag Jake luta sig ner mot mig. Du bråkar med fel person, Rich. Det är bättre att du hittar dig ett nytt fosterhem innan jag gör ditt liv så miserabelt att du kommer vilja döda dig själv. Inte för att någon skulle bry sig. Sen ställde han sig upp. Gav mig en sista spark. Sen befallde han sina hjärnlösa undersåtar att gå tillbaka till bilen. Jag såg på hur de gick därifrån. Och en av killarna haltade kraftigt. Offer nummer ett var lika borta som jag var. Åtminstone gjorde jag lite skada. Oavsett smärtan i mitt huvud och mina revben skrattade jag. Jake må ha vunnit det här slaget, men jag skulle vinna kriget. Jag visste att jag skulle ha det sista skrattet. Jake hade ingen aning om vad jag var kapabel till. Jag har inga gränser. Jag vinner alltid. Ett tag därefter tog jag mig hem och när jag kom in genom ytterdörren försökte jag bete mig som vanligt. Men det blev direkt väldigt tydligt hur förstörd jag måste ha sett ut. Sara kippade efter luft när hon fick syn på mig och guidade mig till soffan och befallde att jag skulle berätta vad som hade hänt. Det fanns inte en chans att jag kunde slingra mig ur det här utan att berätta sanningen. Så jag berättade för henne. Dean skulle förstå. Sara ringde Dean, som direkt kom hem och stöttade sin upprörda fru. Sara höll tillbaka tårar medan hon förklarade för Dean hur jag hade blivit attackerad i skogen. Och hon hotade med att ringa polisen och ta mig till sjukhuset, vilket jag protesterade emot. Jag ville inte att polisen skulle bli involverad i mitt krig med Jake. Om systemet får reda på det här så kanske de kommer tvinga mig att flytta till ett nytt hem. Jag vill inte flytta igen, bad jag Sara och försökte tala till hennes känslosamma tillstånd. Jag tror han har rätt, Sara, instämde Dean. De där killarna kanske känner att det är jämnt nu. Så det kanske är onödigt att ta onödiga risker. Du vet hur systemet är. Dean hade ännu en gång backat upp mig. Den här mannen visade sig mer användbar för varje stund. Sara nickade tveksamt till slut och höll med. Det var bara alldeles för enkelt att få henne att ändra sig. Men du stannar hemma imorgon. Du går inte till skolan, krävde hon. Du får stanna hemma så jag kan ta hand om dig och se till så att du är okej. Jag påminner mig själv om hur jag behövde spela med i Saras behov av att bli behövd. Så jag höll med henne. Och för att göra ännu mer övertygande tog jag tag i hennes hand och tackade henne. En tårdroppe rann ner för hennes kind efter jag gjorde det. Någonting var fel med Sara. Jag kunde se det i hennes ögon. Vid något tillfälle måste det ha hänt henne någonting traumatiskt. Jag vaknade sent på fredag morgonen till att Sara kom in med helt nygjord frukost. Ägg, bacon och pannkakor. Mina revben sköt av smärta när jag satt mig upp. Och mitt huvud dunkade också. Sara hade redan tänkt på det. Hon kom med ibuprofen och apelsinjuice och till och med en kopp kaffe. Den här behandlingen var också någonting jag inte var van med. Aldrig hade någon gett mig frukost på sängen. Efter att jag hade försäkrat Sara om att frukosten var perfekt sa jag åt henne att jag behövde vila. Efter hon gick tog jag fram min dator som jag hade köpt med stulna pengar jag tagit av mina gamla fosterföräldrar. Jag var rätt bra med datorer. Jag tyckte de var användbara till mycket. Medan andra tonåringar började använda dem för sociala medier. Folk är så omedvetna om hur exponerad all deras personliga information faktiskt är. Det tog mig mindre än 2 timmar att ta reda på allting om Jake och Brian som jag behövde veta. Jag hade hans adress, hans telefonnummer. Jag fick också reda på att hans familj var bortrest över helgen i deras stuga. Den låg ungefär en 5 timmars bilresa bort. Hans föräldrar försökte förmodligen dra bort uppmärksamheten från att han hade blivit avstängd från skolan. Rika människor som bor i villaförorter bryr sig väldigt mycket om sin image. Den natten, när Sara och Dean hade somnat för länge sedan, gjorde jag mig klar i tystnad. Huset hade ett säkerhetsalarm som övervakade och loggade varje gång en ytterdörr eller ett fönster öppnades eller stängdes. De hade förmodligen installerat det här så fort de visste att jag skulle flytta in. Men det var inte problem dock. Det var enkelt att koppla ur alarmet och de skulle aldrig märka det. Faktiskt så var det perfekt. Säkerhetsalarmets loggar gav mig ett perfekt alibi om saker skulle gå fel. Jag tog mig ut ur huset genom ett fönster och började gå vägen genom skogen som jag hade planerat, som skulle hålla mig utom synhåll. Jag gillar ändå skogen under natten. Det är så tyst och så fridfullt. Det tog mig ungefär 30 minuter att gå till min destination. Jakes hus var enormt och det låg på en väldigt stor tomt. Jag letade runt huset och förväntade mig att hitta en extra nyckel någonstans. De var nog inte dumma nog att ha den under dörrmattan. Men de hade inte gömt den särskilt bra heller. Stenen såg först övertygande ut, men när man kollade närmare på den insåg man att den var fejk. Jag lyfte försiktigt upp stenen och hittade en liten nyckel. Och så enkelt hade jag nu fått tillgång till huset. Och trots att huset var enormt och det fanns många rum, tog det mig inte särskilt länge att hitta rummet jag letade efter. Jake hade en enorm plansch på sig själv i sin fotbollsuniform. Hans rum var enormt, lika stort som en liten lägenhet. Försiktigt letade jag mig igenom allting som kunde vara användbart. Och på en av hyllorna längs väggen, där han hade troféer och andra saker som han var rädd om, hittade jag vad som såg ut som en väldigt dyr, men gammal kniv. Kniven hade initialer ingraverade på sig, vilket fick mig att tro att det var någonting som hade ärvts ner i hans familj. Med mina handskar på plockade jag upp den och la ner den. Jake verkade inte vara alldeles för orolig för att hans föräldrar skulle snoka igenom hans grejer. Hans dator var inte ens lösenordsskyddad. Och tack vare Jakes obryddhet hade jag nu tillgång till all hans personliga information, inkluderat all hans sociala medier och hans chattmeddelanden som var uppbackade på hans iCloud. Det här var en guldgruva där jag skulle få tag på all information som jag behövde. Jag satt mig ner och började jobba. Du kan lära dig mycket om någons liv genom att läsa dens meddelanden och kolla på dens bilder. Jag fick reda på att Jake och hans kompisar hade en speciell plats i skogen där de brukade träffas, dricka alkohol och röka. Och tack vare geotaggarna på bilderna så visste jag exakt var det här stället låg. Men viktigast av allt fick jag reda på att Jake hade trakasserat nästan alla tjejer i skolan för deras nakenbilder. Och om de nekade honom brukade han försöka tvinga dem eller börja förolämpa dem istället. Sen gled jag in på hans konversationer med Brian och det var då jag verkligen hittade guld. Jake hade testat sin tur med en tjej som Brian dejtade. När hon inte ville träffa honom så hade Jake kallat henne för hora. Efter Brian fick reda på det här hade han äntligen stått upp för sig själv och meddelandena visade ett ganska hett argument mellan de två. Så de var inte direkt sams just nu. Och Jake hade gjort det väldigt tydligt att han inte skulle prata med Brian någon mer. Och skulle förstöra hans popularitet inom citattecken. Det här var perfekt. Nu hade jag en perfekt plan. Jag såg på Jakes familjs sociala medier att de inte skulle vara hemma för sen söndag eftermiddag. Brians status visade att han var aktiv just nu. Så jag skickade honom ett meddelande genom Jakes sociala medier. Och frågade om de kunde träffas vid deras ställe söndag natt. Runt midnatt, efter att Brian bara svarade med en bokstav, K, raderade jag meddelandena så att Jake inte skulle se dem. På vägen ut snodde jag en hoodie, några byxor och ett par gymskor. Jag var noga med att ta saker längst bak från garderoben så att han inte skulle märka att de saknades. Jag såg över rummet en sista gång för att se till att jag inte hade lämnat kvar någon bevis på att jag var där. Efter att jag hade låst ytterdörren och försiktigt lagt tillbaka nyckeln där jag hade hittat den, gick jag hem igen, totalt obemärkt. Lördag och söndag fortsatte jag med att låta Sara ta hand om mig. Det fick henne att känna sig bra. Och jag behövde få henne att tro att jag behövde henne, så jag kunde fortsätta att bo här. Till slut anlände söndag natt. Jag drog på mig kläderna jag hade snott hemifrån Jake, och sen drog jag iväg. Jag väntade i skuggorna på att Brian skulle dyka upp. Ungefär 11:55 hörde jag fotsteg komma närmandes. Vad vill du, Jake? Började Brian medan han kom in på den lilla gläntan. Vi har skola imorgon. Innan han hann avsluta sin mening slog jag honom hårt i ansiktet med en sten. Jakes signaturmove. Brian föll till marken och höll sina händer för sitt ansikte som att det skulle bedöva smärtan på något sätt. Jag brydde mig inte. Jag sparkade honom i huvudet och sen i magen. Jag såg på med nöje när han rullade runt på marken och vred sig i smärta, oförmögen att resa sig upp. Ah, vad fan, Jake. Åh, jag är inte Jake, sa jag till honom i en kall ton. Brian kisade upp av förvåning när han hörde min röst. Han stammade fram några ord som inte hörde samman och försökte att hämta andan. Jag satt mig på knä bredvid honom. Vad vill du? Stammade Brian till slut fram under tunga andetag. Hämnd, sa jag, medan jag såg Brian rakt i ögonen. Jag högg med Jakes kniv rakt in i Brians mage, rakt in i hans lever. Jag belönades med det smärtande skriket från Brian och att bli av med Jake. Ett till hugg. Den här gången mot hans sida. Det här handlar faktiskt inte riktigt om dig. Ännu ett hugg. Ännu ett stön. Du var på fel sida av ett krig. Jag sög in mig njutningen i den här stunden. Och högg kniven djupare in i hans sida. När jag lyssnade på Brians plågade flämtningar och stön. Jag stirrade rakt in i hans ögon. Så att jag kunde se minen på hans ansikte när han insåg att han skulle dö. Och du borde verkligen, verkligen inte ha sparkat mig. Sen gav jag ett till hugg, riktigt hårt. Kniven träffade precis mellan hans reben och högg tag i hans hjärta. Jag satt mig tillbaka och beundrade mitt verk. Brians andetag blev gutturala och raspiga och de ekade genom den tysta skogen. Men jag insåg att den här attacken såg alldeles för ren ut. Allting var för precis. Jag behövde få det att se ut som den dumma idioten hade tappat temperamentet. Så jag högg till ett tiotal gånger till. Nu såg det bättre ut. Och på mindre än en minut slutade andetagen. Jag drog med mig Brians kropp till ett tjockt buskage. La han där under och täckte han med lite löv och grenar. Jag tog min tid för att se till så att det såg väldigt bråskat och slarvigt ut. Sen gömde jag kniven några meter bort. Fullt vetandes att polisen skulle hitta den. Jag tog av mig hoodien, byxorna och skorna. Och slängde dem i en soptunna i parken. Jag hade haft på mig en kroppstrumpa under Jakes kläder. För att vara säker på att inga av kläderna faktiskt rörde min egen hud. Jag hade till och med en simmössa på mig. För att vara säker på att jag inte lämnade hår på brottsplatsen. Det enda beviset som fanns kvar var latexhandskarna jag hade haft på mig för att undvika fingeravtryck på Jakes kniv eller blod under mina fingernaglar. Jag tog mig hem med samma smidighet som jag hade gjort natten dessförinnan. Jag smög in i badrummet där jag dränkte latexhandskarna i blekmedel. Sen skrubbade jag dem tills de var fläckfria. Och efter att jag hade spolat toaletten för att vara säker på att Dean och Sara skulle tro att jag bara hade varit på toa. Använde jag ännu mer blekmedel för att tvätta mina händer. Till slut hällde jag vatten tillbaka ner i blekmedelsflaskan för att det inte skulle se ut som att den hade blivit använd. Och till slut var det läggdags och jag var utmattad. Mord är hårt jobb. Och det kändes som bara några minuter senare när mitt alarm började. Ringa. Jag skyndade mig in i badrummet för att se till att vantarna och alla städgrejer var på sin rätta plats. Sen tog jag en kokhet dusch, skrubbade varje centimeter av min kropp, bara utifall. Sara insisterade på att hon ville skjutsa mig till skolan eftersom att jag hade blivit attackerad förra veckan. Skoldagen började precis som vanligt, men vid andra lektionen började det viskas och spekulationer började spridas omkring. För att folk hade fått reda på att Brians föräldrar hade anmält honom försvunnen. Och vid lunchtid så visste alla om det. Det bästa hände precis när skoldagen höll på att ta slut. Jag kunde se och höra tumulten nere i korridoren. Jag såg tre killar försöka filma med sina flipphones medan Jake blev eskorterad av tre poliser ut i skolan i handklovar. Han protesterade vilt och försökte kämpa emot. Men polisen övermannade honom. Och tvingade in honom i polisbilen. Och klockan 6 på kvällen sändes det som huvudnyhet. Jacob Pearson, anklagad för första gradens mord på sin klasskompis Brian Jones. Det var svårt för mig att hålla tillbaka mitt nöjda leende. Men Dean och Sara var inne i rummet just då. Jag hade redan Sara lindad runt mitt lillfinger. Men för att vara helt säker berättade jag för henne när vi kollade på nyheterna att Jake var killen som hade attackerat mig. Jag gjorde min bästa skådespelarinsats med att leka rädd och säga det där kunde varit jag som blev mördad medan jag tvingade mig själv att låta så rädd som möjligt. Hennes hjärta smälte och jag fick direkt sympati när hon drog in mig i en kram. Dean anslöt sig och la en hand på min axel. Och eftersom att han själv var en försvarsadvokat berättade han: det kommer bli väldigt svårt att försvara det här fallet. Jake kommer bli inspärrad en väldigt lång tid. Jag menar, åklagarna har allting. Kroppen, vapnet, fingeravtryck, till och med motiv. Det var som att någon bara gav fallet på ett silverfat till dem. Och det kunde jag bara hålla med om själv. Nästa dag satt Sara och Dean ner mig för att berätta att de ville påskynda processen att adoptera mig för fullt. Jag hade fått deras tillit. Och ännu viktigare så hade jag fått deras sympati. Jag skulle nu kunna få bo kvar i det här bekväma hemmet med de här pushover-föräldrarna tills jag åkte till college. Och till och med då skulle de förmodligen skicka pengar och ge mig ett ställe att bo på under sommaren. De var enkelt manipulativa idioter, men de var användbara idioter. Jag hade fixat en permanent boendesituation och gjort mig av med det enda problemet jag hade i den här staden, Jake. Och den bästa delen är, Jake hängde sig själv i fängelset efter att rättegången hade startat. Både åklagarna och polisen hade varit helt säkra på att Jake hade varit den rätta gärningsmannen. Och fallet stängdes ner. Jag skrattar fortfarande när jag tänker tillbaka på Jake och hur han hade sagt åt mig att jag borde döda mig själv. Och som jag sa, jag vinner alltid. Och det var där det första manuskriptet tog slut. Efter att jag hade läst det så var jag osäker på om det ens var en sann historia. Jag tänkte att någon kanske försökte lura mig på något sätt eller pranka mig. Kanske bara för att få lite uppmärksamhet på min webbsida. Oavsett så var jag väldigt intresserad. Intresserad nog att damma av mina gamla privatdetektivegenskaper och göra lite research. Och vad jag fick reda på om den här storyn var att till ett minimum så var den baserad på riktiga händelser. Jag hittade nyhetsartiklarna om Jacob Pearson, den lovande high school-atleten som kastade bort sitt liv på att mörda en av sina bästa vänner. Och frågan är nu, är det här en riktig historia från en psykopat som heter Rich? Eller är det en påhittad berättelse om riktiga händelser? Vad tror ni? Och där var vi färdiga med dagens storytime-berättelse. Vad tyckte ni om den här då? Den här var någonting helt annat än jag någonsin läst upp för. För jag har aldrig läst ur en mördares synpunkt tidigare. Man brukar ju få se det från det andra spektrumet. Och idag fick vi ha lite insider-information, eller vad man nu ska kalla det. Det här är ju nämligen en serie som det finns fler berättelser som ska vara skrivna av den här privatdetektiven. Så jag funderar på om jag kommer börja lägga ut fler avsnitt av just den här författaren, för att jag tyckte de var väldigt spännande, och jag tror faktiskt att han har lagt ut fler berättelser om just den här psykopaten som skickade in brev till honom. Så ni kan vänta er att det kommer komma en liknande berättelse i framtiden. Men tills dess, glöm nu inte bort att följa podden där poddar finns, betygsätt den jättegärna, och så kommer vi höras av på söndag igen. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.